Om en sous-vide på väg till dig för att du hörde en kollega prata om det och du råkade ljuga om att du också hade en, och att den var så himla bra att maten blev så otroligt god, och innan du visste ordet av hade du bjudit hem kollegan på middag nästa helg för att du sålt in din lågtempererade stek så bra att du var tvungen att beställa en på nätet fort som attan. Och ja, då finns det i alla fall flera smarta sätt att beställa hem din sous-vide på, som till våra paketboxar placerade på en plats nära dig och tillgängliga dygnet runt. Hälsningar Postnord.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Du lyssnar på en podd från Perfect Day.
Alltså jag kan räkna på min ena hand hur många timmar sedan det var vi sa hej då. Inte riktigt. Men vi är tillbaka i varsin soffa. Du på Lidingö, jag är Täby. Men vi spenderar så mycket tid tillsammans, du och jag, just nu. Mm. Och jag älskar det.
Jag älskar också det.
Och jag skrev ju till dig idag. Bara, alltså det är helt sjukt. När ska vi podda då? Jag längtar efter att prata med dig.
Och det är så fantastiskt.
Bästa, ja. Bästa betyget på en poddpartner. Att man faktiskt längtar efter att prata.
Ja. Du vet, jag är så trött, Jessica. Jag har sån träningsverk. Jag har ju nu börjat 16 weeks of hell.
Är det hell än så länge då?
Nej, men än så länge är det inte hell. Absolut inte. Det är 2 dagar. Jag har haft energi, tycker jag. Verkligen. Men det är ju att lägga om liksom, kost och äta mycket, mycket nyttigare. Strunta i socker, alkohol.
Jag tänker att det är mycket snacks. Invanda vanor.
Enormt. Vet du, jag tänkte nu när jag skulle gå ner och vi skulle podda. Då gick jag ner i köket för att ta ett glas vatten. Och så bara direkt tänkte jag så här, undrar om jag ska ta lite, du vet. Alltså det är som att det är inne i mitt huvud bara att kolla i skåpen och typ, även om det är nytt, lite så här, lite små tomater eller lite salta pinnar, eller alltså det behöver inte vara onyttigt, men bara grejen att det är att jag har något så här tuggbehov som är helt.
Och hur är det med, alltså du måste berätta, nu ska inte jag avbryta. Mm. Berätta, vad innebär 16 weeks of hell?
Det innebär att man följer ett väldigt minutiöst kost- och träningsschema. Med exakt hur man ska träna, vad man ska träna, vad man ska äta. Alltså det handlar om, man behöver
under
inte tänka
någonting.
Under vilka
timmar man ska äta, vad jag förstår också. Att man under ska vilka ha ett fönster.
Men jag vet inte riktigt hur det kommer att se ut nu. Nu har vi ett fönster som heter, för nu är det periodisk fasta. Vilket gör att man äter under vissa timmar och vissa timmar fastar man. Så, och då, så det vill säga att man dricker ju ändå. Men liksom.
Och jag tror faktiskt, eller jag har hört att det är väldigt bra för alla människor att göra det. För att vi nu för tiden, om man jämför med förr, då kunde man liksom gå utan mat jättelänge. Och så var de ute och jagade, kom tillbaka med mat och så åt man jättemycket. Men så kunde det ta ganska lång tid innan man fick mat igen. Så våra kroppar är liksom inte gjorda för det här. Frukost, mellanmål, lunch, mellanmål, middag, mellanmål, kvällsmat. Alltså det blir för mycket för tarmarna.
Och jag tänker även tänderna, tänker jag på nu. Alltså det här också, tuggandet. Ja. Att man liksom håller på och tuggar och snacksar.
Okej, men du
och
säger
att
man får alltså dricka. Och det är väl precis då för att det är för tarmarna. Att de ska få vila och inte behöva jobba. Och då undrar jag, drick då? Är det liksom kalorier som mäts, eller kan du ta en Cola Zero? För det är inga kalorier, men det är inte så bra för kroppen.
Nej, de rekommenderar inte att man tar Cola Zero. Det är väl kanske på grund av att det inte är så hälsosamt. Jag tycker kosten är liksom väldigt ren. Mm. Alltså den är väldigt ren. Alltså från grunden. Alltså att man äter grönsaker och ja, det är liksom bra. Fiberpasta och bönpasta och kött och liksom.
Jag tycker det är viktigt.
Avokado eller fetaost, alltså det är ju liksom lite fetter också såklart med. Mm. Och man får steka i vad man vill. Så att det är liksom inte.
Men jag tycker det är viktigt att du krydda på, leta upp lite roliga recept så att det inte blir 16 weeks of hell.
Nej, men utan alltså, helt
att det verkligen
ärligt.
Blir så här mat. Så fast den här bönpastan var ju asgod. Mm. För många tänker att det inte går att göra god mat. Alltså att nyttigt är lika med att man bara ska tvinga sig i sig nyttig mat. Som inte smakar
alltså något. Jag har gjort jättegoda grejer. För det första älskar jag fetaost.
Mm.
Och så det har jag haft i nu liksom så här, och lite pastavatten, då blir det värsta krämiga såsen nästan. Och så sen massa goda kryddor, jag har köpt extra färska kryddor för att ha på, för jag älskar till exempel, nu gjorde jag någon kyckling som jag kryddade med lite citronzest och så hade jag koriander och lite fetaost och zucchini och grejer. Alltså det blev så gott. Sofia var här åt lunch och hon bara, hon har gjort 60 mix av hell för, hon bara, oj vilken stor portion där. Alltså det var hennes intryck. Jag bara, du har gjort det här, kommer du inte ihåg? Hon bara, nej men det här är ju så här, vad bra. Så hon gick härifrån helt peppad. Bara, jag ska också börja käka bättre. Alltså man är så dum att man kanske...
Ja, för det är det som är, när man börjar tänka på vad man stoppar i sig så blir man också så här, va? Är det här, den här stora måltiden av kyckling och grönsaker och fetaost och jättesmarriga grejer. Är det lika mycket värt som den här lilla kakan?
Ja, exakt.
Man bara, ska jag ta kakan eller middagen?
Eller
kakan
eller middagen. Precis. Eller liksom, och det här. Sen tror jag att jag märker det att jag lagar middag då till barnen liksom, när vi började första dagen. Och då automatiskt är det som att jag håller på och smakar, jag tar lite och så dutti. Alltså det är ett ständigt liksom stoppa i munnen beteende märker jag, som jag inte är medveten om. Och nu gjorde Jessica en charad som hade med munnen att göra. Jag säger inte mer än så.
Men det var väl
snuskfia. Jag tror du sög på en klubba. Mm. Det var det jag tror.
Tror jag det.
Ja, nej men jag har köpt också sockerfri tuggummi för att jag har ett tuggbehov. Och vet du, det tror jag har att göra med att jag förmodligen har ADHD. Man har ju ett så här behov av att tugga. Men för barn med ADHD, jag minns att ett av mina barn fick diagnos, då var det liksom att man kunde köpa vissa tuggsaker som man hängde runt halsen. Just för att man har lite extra tuggbehov.
Men jag kan inte äta tuggummi för jag får ju magkatarr på en gång. Men däremot har jag något så här behov också av inte bara tuggandet utan det här plockandet, små man vill liksom
pill.
Men ja. Det kan lika gärna vara en morot, helt ärligt.
Mm.
Och det, jag vet inte hur det är med det här, men det kan man väl äta i princip hur många morot som helst.
Det här är ju lite att medvetande göra, dels under själva ätfönstret att man bara äter då och sen att man, det är inte bara, det finns ingen så här, här kan du äta fritt, utan det är ett visst antal gram av allting liksom, som riktlinjer, sen gör man ju som man vill liksom.
Känner du liksom typ att nu är jag sugen på något, eller nu nu hade det varit gott med det där, alltså att du blir så sugen så att du typ går och lägger dig och sover för att slippa känna suget?
Nej gud, tvärtom, jag tycker att de här två dagarna har känt att jag har energi liksom. Jag tycker att, sen körde vi dubbla föreställningar första dagen. Och nu kan jag känna idag att efter powerwalk, igår då powerwalk, pass på gymmet, dubbla föreställningar, och så idag powerwalk, pass på gymmet, nu känner jag mig trött, men vet du, så skönt trött, som när man har varit i skidbacken alltså,
men
jag känner mig inte hungrig eller liksom, du vet, så här, trött i huvudet trots att det är så tråkigt väder. Såna här dagar brukar jag kunna bli bara seg i huvudet och ligger typ aldrig vakna
när man har liksom ansträngt sig fysiskt. Jag har faktiskt spelat en och en halv timmes paddel med tränare. Så det har varit så här jättehögt tempo.
Mm.
Och både jag och Kina, vi var helt slut efteråt. Och det är ju en skön tröttkänsla, verkligen.
Sen varför jag gör det här. Jag måste säga, alltså dels för att vi är några kompisar som gör det. Och någon frågade, ska du inte haka på? Och jag känner så här, jag har liksom ganska mycket tid och jag känner att jag är inte hälsosam, speciellt inte på barnveckorna. Då är det liksom väldigt oregelbundet och jag kan äta chips och jag kan, så tycker jag, man är i den här åldern också så man känner att gud, ämnesomsättningen är ju inte bra liksom. Och jag märker att jag blir inte så aktiv på barnveckorna, jag kan bli ganska slö och liksom kommer inte iväg till gymmet, jag kommer iväg på min paddelträning liksom en gång i veckan, men det räcker inte. Jag mår väldigt bra av att gå, powerwalka, det har jag gjort i hela mitt liv, det har jag också. Det är svårt att komma ut och göra det när jag liksom inte har barn, när jag inte har rutiner. Så att det här är också en sån grej att kicka igång mig själv, att bli aktiv liksom.
Och jag tror också, för att många har ju varit så här, men gud, det är så extremt det där med 16 weeks of hell. Men jag tror tvärtom att om man är som du och jag, eller liksom som många som kanske har ADHD eller någon liksom stress, att det händer mycket och det är barn och så här, då måste vi ha en ganska sträng så här, nu kör jag den här kosten, den här träningen, precis som du säger, som en kickstart, och sen är inte tanken att man ska leva så resten av livet, utan tanken är att man ska komma in i ett sunt, nyttigt, hälsosamt levande, och sen liksom leva på och njuta av det.
Men jag också känner också så att det heter 16 weeks of hell är lite nästan humoristiskt, och tanken att när det då är jobbigt, då ska man kunna säga, ja men okej, okay, för att det är kanske jobbigt att avstå från godis och på när helgen kommer, när alla andra går ut och käkar på restaurang och tar ett glas vin, ska man själv sitta och beställa in ångade grönsaker och en bit kött och liksom kanske fästa på mig en Cola Zero. Ja, det kommer att kännas tråkigt, så här, gud vad tråkigt. Men då får man ju komma ihåg, jag är med i 16 weeks of hell. Om det här är liksom hell, att sitta här och äta en god köttbit med goda vänner, liksom, med hoppa, vin och dessert, då kanske liksom det inte är så mycket. Alltså då är helvetet ganska milt ändå. Alltså, så för mig kan det kännas att det hjälper lite att det heter 16 weeks of hell. Men det är ju så här också, man bryter ju väldigt många mönster under liksom så lång tid så att man faktiskt bryter mönster. Man,
exakt.
Det krävs ju så lång tid för nya vanor.
Det är ett helvete att inte äta socker eller ett helvete att inte dricka alkohol.
Då har man ju problem. Ja, precis,
så tänker jag med. Det är värt att titta på.
Exakt, så tänker jag med. Sen är det ju extremt då, med tanke på att man, och varför jag gillar det här också är ju att grunden är powerwalks. Man ska gå en timme om dagen. Och det, hade det varit löpning, då hade inte jag varit med. Det hade varit för extremt för mig. Men det här, jag älskar ju att gå. Men däremot så inser jag att tidsmässigt, om man ska vara liksom, man ska ta powerwalks en timme om dagen och sen vara på gymmet en timme, en och en halv. Det är klart att det blir väldigt många timmar som man kanske inte har tid, så mycket kanske inte jag har tid att göra for the rest of my life. Men samtidigt tittar jag på kompisar och min syrra. Jag tror att hon gör typ det. Liksom. Man kanske slår
det
ihop
det
sen. Och
det är som jag med padden som
du
kör.
Du lägger ju de timmarna.
Typ 2 timmar om dagen. Och sen så kör någon fys. Och så kör, alltså, och grejen att när man tycker någonting är roligt, då hittar man ju tiden.
Ja,
så att den
precis.
Finns ju där. Och man får energi av det. Men som de här 2 månaderna när vi repade så mycket. Och det var jul och nyår. Och jag var sjuk. Och det var ju så mycket som gjorde att jag tränade inte på typ 2-2,5 månad. Och stukade foten. Och det var verkligen så här. Och jag... då insåg jag att jag... Du vet, när man blir trött på ett annat sätt... Så folk som säger, jag fattar inte hur du orkar gå och träna efter du har jobbat så hårt. Liksom. Och många är så här, men gud, jag får energi av min träning. Men jag tycker att det finns en gräns. För när jag var så trött, jag hade ingen energi kvar. Jag gick inte ens och spelade paddel, för jag var så trött. Så det fanns, liksom, jag var bara tvungen att hushålla med den energin jag hade. Mm. Så att jag fattar det när folk säger det. Och det stämmer verkligen. Man har inte alltid energi. Då får man bara vara snäll mot sig själv och tänka att en promenad får räcka. Eller...
Ja, men, och verkligen helt ärligt. Jag gör ju det här för min skull. Jag gör ju inte det för att visa upp något resultat på i något tv-program eller Insta eller för någon annan. Jag gör det bara för mig. Sen la jag ut att jag inte kunde göra en kin. Och det tänkte jag att det är bra att lägga ut en grej. För det motiverar mig att så här, fan vad coolt det skulle vara om jag kunde om 16 veckor visa att jag kan göra en kin.
Alltså, jag tänker hoppa med dig på det tåget. Mm. Det ska vara mitt mål. Jag har aldrig lyckats heller.
Det är det, liksom det enda. Men annars är ju inte jag med här för liksom någon annans skull. Så att återigen... Nej. precis som du säger, alltså, man, det kan hända vad som helst. Man kanske blir sjuk och inte alls kan träna. Eller man liksom...
Nej, och då får det vara så.
Ja.
Men att tala om kanske inte lika nyttigt, men ganska gott. Eller väldigt gott. Mm. Så kom du ihåg att jag berättade att jag råkade krocka med bilen när jag var på Max och köpte mat.
Ja.
Det ligger liksom en Max precis... där man svänger in. Så efter jag har jobbat sent så åker jag förbi. Och då är det ju lätt att jag slinker in där och tar någonting. Och så gjorde jag, och så var det halt. Och så gled jag ju in och krossade hela fronten. Och hamburgarna flög åt skogen. Så får jag ett brev. Någon som har lyssnat på podden. Som säger, åh, vi hörde talas om din lilla olycka utanför oss på Max. Och en olycka kommer sällan ensam, och krossad front och hamburgare som gick i kras, men lite plåster på såren så får du här med ett presentkort på Max på 1000 kronor.
Oj, vad gulligt.
Hur gulligt.
Vad snällt.
Alltså jag blev så glad.
Det var jättesnällt.
Jag är så glad för veckans sponsor, för jag håller nämligen på att övningskör med min son. Och vi är denna vecka sponsrade av Körkortsboken, den officiella appen från STR, alltså Sveriges Trafikutbildares Riksförbund. Där ditt barn alltså kan plugga sin körkortsteori.
Ja, och det här är ju väldigt bra, för det är liksom en app där du kan gå in och det finns olika frågor. Det finns någonting under fliken framsteg. För varje teoriavsnitt i körkortsboken så kan man svara på frågor kopplade till just det avsnittet. Och då får man direkt respons på sina svar och en översikt. Så det är jättelätt för både ditt barn och dig själv att hålla koll på vad som du behöver plugga på. Och så har du ju den med dig överallt. Det är ingen bok som du glömmer, utan du har allting i din telefon.
Och de är så säkra på körkortsboken att appen gör så att ditt barn klarar Trafikverkets teoriprov, så att de ger en klara provet garanti. Så om ditt barn inte klarar teoriprovet så förlänger de perioden kostnadsfritt hela 2 månader.
Och dessutom kan du prova körkortsboken helt gratis i 48 timmar för att känna på den. Det är verkligen ett bra tips. Och ordinarie pris för 3 månader är 798 kronor. Men just nu kan ni få 3 månader till priset av 2 om ni använder vår kod Jessica Hanna.
Med stora bokstäver alltså. 266 kronor i rabatt och koden är giltig fram till 30 april. Så chansa inte nu. Använd en app som innehåller allt ditt barn behöver för att klara teoriprovet. Och som dessutom är granskad av trafiklärare. Ladda ner appen Körkortsboken på App Store eller Google Play. Tack Körkortsboken.
Tack. Jag måste berätta en inte så gullig grej som hände. Vi var efter föreställningen i fredags var det väl, när vi gick ut och käkade på Bansch asiatiska. Alltså jag älskar det.
Jag med.
Alltså var de så har bra så som god det mat. Var för, Och nu, jag vet inte om det var någon ny meny eller vad det var. Men allting var så sjukt gott. I alla fall så sitter vi där. Jag och Pernilla joinade mina paddel och hennes och dina paddelkompisar. Så de hade ju suttit där i typ 4 timmar innan oss. Så att vi kom dit och det är liksom... Det är partystämning, men i alla fall, vi har jättetrevligt. Vi tar ett par glas vin och men för oss var det ganska lugnt, men det var ändå så här skön vibe i lokalen. Mm. Ja, och så ska vi gå ut. Jag beställer en Uber och när jag kommer ut så står det att den åker iväg och är på väg till en adress som inte är min adress då. Så jag ringer ju upp taxichauffören. Jag bara, oj, nu har du nog plockat upp fel person. För ett, jag ska till Täby. Och jag står ju här. Och jag ser ju att du åker. Oj, var inte det du? Klick. Så ringer jag upp igen. Och då bara klickar han mig hela tiden. Och jag ser ju att han åker med en kund. Som jag får betala. För det går ju på mitt konto.
Va? Men gud vad sjukt.
Och det här,
men
det
du,
här
hade måste tryckt, jag, du hade väl tryckt i adressen?
Jag måste ju på
adressen.
Något sätt kunna få pengarna tillbaka. För jag har ju, jag har ju taxichaufför. Alltså jag har ju bilen och
trycker inte du i din hemadress? Alltså du måste...
Jo, så att den på får något inte sätt har ju taxichauffören ändrat adress.
Och ändå inte debiterat den som sitter i taxin. Det låter jättekonstigt.
Ja, nej, det drogs från mitt konto. Nej. Ja, så redan där är jag lite irriterad. Då, för då försöker vi få tag i en ny taxi. Och så står det 13 minuter, det står 15 minuter. Jag bara, men, vet när man bara vill hem. Så vi börjar gå i alla fall. Och så går vi förbi ett ställe och så ser vi liksom en ung tjej stå och skrika på vakterna. Så här. Och jag bara, men gud. Vad är det som händer? Och då, där blir jag alltid lite fascinerad och nyfiken. Och ja. Så att hon står och skriker. Det är en tjej från England och vakterna är väldigt så här. Man märker att de har slängt ut henne för att hon är för full och hon är jättefull. Men de håller i henne lite grann. Så hon bara, släpp mig, släpp mig. Men då ser jag hur de bara drar iväg med henne. Och håller liksom ena armen, du vet, så här bakom ryggen. Men handen är liksom upp mellan skulderbladen. Och så pressar de armbågen uppåt. Och hon bara, aj, hon bara skriker. Aj, 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 let me go, let me go. Och då ser jag hur den ena vakten så här trycker till. Och sen... Alltså knuffa till med sin armbåge rakt, alltså så här, helt obefogat. På ett så vidrigt sätt så att jag kan liksom inte låta bli. Så att jag bara går fram.
Bra Jessica.
Och jag bara, vad håller ni på med? Och jag tar upp kameran för att filma det här.
Mm.
Då kommer en tredje vakt. Mm. Och bara, vad håller du på med? Jag bara, vad håller ni på med? Han bara, lägg ner kameran. Lägg dig inte i det här. Jag bara, jag kommer inte lägga ner kameran. Jag kommer inte sluta lägga mig i. För det här är helt orimligt. Det är helt obefogat. Det är en ung tjej. Ja, hon är jättefull. Men han behöver inte puckla på henne.
Nej.
För att hon är ju helt lealös. Det är inte så att hon är våldsam. Att två stora män som är liksom... Ja, hon räckte dem till bröstet liksom.
Oh, gud, vad provocerande.
Och jag tänker, den här tredje vakten skulle ju aldrig kommit fram till mig om han tyckte att det här gick rätt till. För då skulle ju han bara, ja men låt henne filma, vi gör bara vårt jobb.
Mm.
Ja men då, hon, och då kom hennes kompis bara, hon vill bara ha sin jacka. Och jag bara, men ge henne sin jacka. Alltså till slut så fick hon sin jacka och så gick de därifrån. Och då, ja men hon, den här tjejen, hon bara, you fucking cunt, you fucking cunts. Och jag bara kände så här, ja just det, där fick ni. men det var så, hur jag, det bara brann i huvudet på mig. Jag bara, det var så hemskt att se. Övervald vakter som utövar någon form av liksom, eller är så trötta på fulla människor. Eller jag vet inte vad det där är. Men det var så hemskt att se. Och så Johanna Aibar som var med och såg alltihopa. Och Kina, de bara, fy fan vilka jävla rättspatos. Bra gjort Jessica!
Ja, jag blev jättestolt. Jag blev typ så här gråtig. Ja, det bara gick fram. Jag blev så här gråtig när du berättade. För jag blev så stolt. Och jag blev så glad över att... Men jag är precis så där. Jag kan inte gå förbi när jag ser... Det är som att det brinner, som du säger, i hela kroppen. Det går inte. Därför är det min största mardröm att jag ska bevittna saker. Alltså på ett sätt. För att jag vet att jag kommer inte, jag kan inte liksom inte göra någonting. Jag kommer ihåg att jag har varit sedan när jag var liksom jätteliten. Att jag bara, att det var så jobbigt. Och, för jag liksom kunde bara inte gå därifrån och inte lägga mig i liksom. Och jag, man vet ju inte förrän man hamnar i situationer hur man reagerar. Min värsta sån med hur jag reagerade var när vi var i, när jag pluggade teater och vi var i Prag. Och så på en så här teaterresa och hej och. Så var jag och så en killkompis och en tjejkompis som var ute på kvällen. Och så vi bodde på någon så här hostel så man tog liksom spårvagn till där. Så i alla fall så går vi där och så sen så möter vi två killar. Som visar sig vara svenska. För de säger någonting som är så här väldigt olämpligt. Så här, för att de hör att vi pratar svenska. Och så är de bara dryga och säger typ någonting om mig och min då andra tjejkompis. Som våra killkompis tycker så här bara. Men så där säger man väl inte. Varför pratar ni till mina kompisar? Så här, de bara, Åh, typ Svenne, jävla, vad gör ni här i Prag? Jag var ju ny här i Prag. Ja, min pappa bor här. Blev så här, på en gata i Prag. Helt absurt i alla fall. Vi var ju 19 typ också allihopa. Men, och vi bara, men lugn, lugn, det gör ingenting. Liksom. Vi bryr oss inte vad de säger. De får säga vad de vill. Ja, i alla fall så fortsatte vi gå mot våran spårvagn. Och det var liksom flera kvarter bort. Och så sen när vi vänder oss, står och väntar på spårvagnen liksom. Det var bara vi, det var en sån här bakgata, klockan var ganska sent. Så ser vi några komma mot oss liksom. Och då är de här två killarna igen som har ett järnrör med sig.
Åh, jäklar.
Och du vet, då blir man ju bara så här. Alltså jag känner hur hur kroppen sätts i en sån här liksom
fright freeze.
Ja, precis, eller att man det blir som en intressant upplevelse, för man så här, jag känner hur jag direkt, det blir som en så här, känns som en Robocop, skanna av så här, okej, vad finns det för möjligheter,
okay,
för att
ta sig härifrån. Liksom adrenalinet slog på och blev liksom fokuserad.
Jag blev väldigt lösningsorienterad och väldigt fokuserad. Mm. Och liksom helt så här, de hinner knappt komma fram, så istället för att, för jag tänkte så här, de kommer ju ett och slår ner våran kompis liksom, det är ju han de är irriterade på, och sen vet jag tänkte inte ens på mig själv då, för att så här, men jag bara, och så bara, och de kommer och bara är så här hotfulla, aggressiva, och det enda jag gör, det är helt så absurd, det är som att någon annan styr kroppen. Jag bara går rakt fram och bara, Nu tar jag det där röret. Och de blev så chockade så att han bara släppte. Och jag tog röret. Och plötsligt så hade ju vi röret då. Och liksom min kompis bara. Och jag bara, du ska inte göra.
Jag bara ser framför mig, du springer efter dem med röret istället.
Nej, och jag bara, lägg av. Nu, vad han nu hette, vi behöver inte nämna några namn, och så bara, lägg av, vi ska inte ha något, det här röret ska ingen ha, sluta, vad håller ni på, nu måste vi prata, vad är det som händer liksom, och jag höll mig så här lugn, och då blev de så chockade och liksom, jag bara, och jag hade den här verkligen så här lugna tonen, vilket gjorde att,
nu tar jag det här röret.
Ja men exakt så blev det, och apropå det här med lågintensivt bemötande, den hotfulla situationen blev liksom någonting helt annat plötsligt. Och vi var ju ändå tre, så utan
bra lärdomen då, att istället få bara hetsa vidare, stänga VDL-den, bara gå ner och bara, nej du, nu tar jag det här röret.
Lite som du gjorde det där också. Du
kanske med en dialekt också.
Ja, kan ha varit så. För jag var bara 19 och hade bott hemifrån ett halvår. Men jag tänker också att du kanske i den där situationen när du kom fram, att du inte var så här, jag tycker filmen är så. Utan du bara, så här är det. Jag ser att det är övervåld. Alltså det låter som att du höll en väldigt.
Ja, nej, men jag gick fram liksom lite tveksam. För jag var också lite så här, eller inte tveksam, men jag var så här ledsen över. Jag bara, vad hände? Vad hände? Så att jag gick närmare för att se om jag såg rätt. Typ så började det. Mm. Och så när jag såg rätt och bara insåg att de var väldigt. Att de gjorde henne illa. Det var då jag tog upp telefonen och då den andra vakten kommer. Eller tredje vakten.
Det där är så intressant, för jag har också gjort så vid ett tillfälle när jag tycker att ett par vakter var så himla otrevliga. Men det var mot några i mitt gäng, och jag bara tog upp telefonen och då bara, sluta filma, typ så här, då blev vi utslängda. Och då tänker jag, precis som
då
du.
Då var jag med.
Ja, du var ju med, just det. Men du ser, det är också samma sak. Då ska jag också så här ställa det till, där kommer ingen undan. Det ska jag minst att tala om. Att
men så jag har varit med om en gång när vi var på något ställe. Och så är, alltså det är någon kille, han är jättefull. Och som är, ja men du vet, håller på, är så här jobbig liksom mot mig. Eller liksom hela vårt bord, jag kommer inte ihåg. Och vakten ser det här och kommer, är allt okej här? Och jag minns att jag var så här, ja, han är lite full, bara lite jobbig liksom. Men ja, typ, du får gärna ta honom härifrån, typ. Och då ska liksom vakten liksom hävda sig eller liksom visa sig inför oss lite, vad heter det när man ska imponera typ. Så att han bara, hörru,
nu lämnar du tjejerna i fred här.
Och jag bara, wow, ta det lugnt. Var på den här fulla killen då, knuffa honom lite löst. Alltså så här, flytta på dig, tönt vakt typ. Var på vakten, det bara brinner av. Och knuffa honom så att han ramlar över mig. Över hela vårt bord så att jag häller ut. Alltså allting som är på bordet hälls över mig. Och man bara känner så här. Ja, men bra vakt ändå. Det där löste du ju smidigt och galant.
Apropå lågintensivt bemöten. Precis tvärtom. Man bara, brinna av istället.
Nej, men alltså, det här var det sjukaste jag varit med om. Och sen så åkte ju då den här fyllot ut med bullerbång. Och han kände att han hade ingripit och gjort en bra gärning. Man bara, men det kan du väl inte tycka? Jag blev ju mer lidande av den där aktionen än det som hände innan.
Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej min fina, fina mamma. Kan inte du snälla swisha mig för fika? Älskar dig, puss puss.
För att repetera det.
Hej min fina, fina mamma.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Att ta tåget borde vara det billigaste och mest bekväma sättet att resa i Europa. Jag heter Jakob Dalunde och jag kämpar varje dag för fler nattåg och att det ska bli lättare att boka tågresor i Europa. Det här meddelandet är sponsrat av Det Gröna, EFA, Europaparlamentet.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Jag jobbade 2 år på Wallmans salonger. Mm. Och det är ju liksom en krog, verkligen. Och vi hade ju vakter, dels för att ja, men så att man visste att man kunde säga till dem om någon skulle tafsa på en eller om det var någon gäst som var otrevlig eller så här.
För det hände ju, måste man ju säga, på ett helt annat sätt förr i tiden. Inte bara för att vi var yngre utan för hur klimatet var förr.
Ja, precis. Men jag vill bara säga det, nu har vi pratat illa om vakter, men gud, våra vakter på Wallmans, alltså det var världens bästa och de var alltid så, liksom, men när man kan föra ut någon utan att putta och bli aggro, utan här var människor med järnkoll som bara, men det var också
hjärnor,
väldigt smidigt.
Du skulle säga.
Med hjärnor. Nej, men jag bara menar att liksom, om man, jag tänker återigen, om man är så här, så man blir provocerad och liksom så här, då kanske man inte är på rätt plats. Det måste bli en väldigt stresspåverkan.
Och nu, bara för att du sa så känner jag verkligen att nu tar vi upp situationer, det här är liksom 3 situationer på väldigt många år, och alla andra situationer när det har löst sig väldigt bra, de kommer man ju inte ihåg på samma sätt.
Nej, men jag kommer ihåg just det där med att våra...
Jag ska inte säga att alla vakter är så, eller dra alla vakter över samma. För att det är ju därför man reagerar också. Hade det varit vardagsmat så hade man ju bara, ja, here we go again. Men jag blev så illa berörd bara.
Men just att jag kommer ihåg det, för jag hade ju precis flyttat till Stockholm och då från Göteborg, så står de där liksom jättestora i dörren liksom, och jag tänkte så här, gud. Och så vi var ju som ett team allihop och alla blev liksom kompisar, och man bara kände så här, gud vad de var bra på sitt jobb, vilket var ju just att gå in med när folk var stökiga och, eller jobbiga eller hade gjort fel och kunde bete sig jävligt drygt, och att ändå då hålla lugnet och bara så här veta att du, jag kan lägga ner dig hur lätt som helst, men kom nu lilla gubben eller gumman, så går vi ut här och hämtar jackan. Ja, då blev
jag
imponerad.
Har inte jag berättat om han Säpo-polisen som liksom bara tar ett steg emot? Du vet det här, när man har en trygghet i att du tar inte mig. Nej. Och jag kommer aldrig gå ner på din nivå, men det räcker nu. Och att man går in med hela sin energi i ett litet steg framåt istället för att backa och bara bli rädd för att någon håller på och liksom fyller dum. Mm. Och jag tänker att man, det vågar man inte som liten tjej kanske. Men det var coolt. Nej, men, att bevittna.
Men jag tycker att man kan märka det. Som är det där med järnröret. Jag tänker att jag gick ändå in med någon slags här, bara nu. Nu gör jag så här. Jag säger inte att det funkar alltid. Men där och då, att man var precis tvärt emot. Eller att man liksom
jag
inte...
Jag tror det.
gick upp i falsett eller liksom skrek eller liksom så här, utan bara tvärtom, bara hur lugn som helst och bara, nu är det här det dummaste jag varit med om, nu tar jag den där.
Mm.
Att det, men det är lättare sagt än gjort, för när, man vet inte hur man blir när man blir rädd eller stressad. Det har ju vi pratat om hur mycket som helst, att det bara kopplar ju på. Men har du sett film, du har sett filmen Turist?
Ja, jag har sett Turist. Det där är jätteintressant. Berätta vad som hände om det är någon som inte har sett.
Alltså, den filmen, den utspelar sig ju då på en skidort. Och den här familjen är där på semester. Sitter de och äter på en restaurang i backen. Och så sen så kommer en lavin. Och man ser att lavinen börjar och den börjar närma sig. Och det blir panik på restaurangen. Och alla liksom, de skriker bara, ta skydd liksom. Det ser ut som en jättelavin. Varpå pappan i familjen tar sin mobiltelefon här, va? Mm. Eller jag kommer inte ihåg annat av mobiltelefon.
Jag tar någonting, men framförallt så knuffar han ju undan fru och barn.
Han liksom räddar sig själv i den här paniksituationen. Och sen visar sig att den här lavinen, det var liksom falskt alarm. Den stannade långt bort från restaurangen, så det var ingen fara. Och då är det liksom att det här kommer i kappfrun. Att hon bara känner att hon måste prata om det här. Att du liksom lämnade oss i, när du trodde att det var liksom livsfara. Då drar du och räddar dig själv.
Men
och
han är så här, det var inte bara att han räddade sig själv. Det var ju också att han lite knuffade undan dem för att kunna rädda sig själv. Så det var dubbelt svek på något sätt. Men sen så fick man ju då följa honom också. Vad som hände i honom. Vem är jag? Vilken vidrig människa är jag som lämnar min familj bakom? Och hur, vad som hände igen. Jag tyckte att den var väldigt, väldigt intressant.
Jag vill se om den. För att det som också var så spännande var just hans förnekelse till en början. Att så här, nej, det gjorde jag inte. Och det skulle jag aldrig göra. Och så sen var det väl att det fanns någon hade filmat det. Eller om det var på hans egen... Så att han ser själv att han faktiskt gör det.
Mm.
För först sa han ju bara att hon var helt, hade helt missuppfattat situationen. Och först sa han att det var ju ingen fara. Hon bara, nej men du trodde ju då att det var en fara. Mm. Och du lämnade oss och typ puttade undan våra son. Vem gör så? Vad är det för pappa? Liksom, vem är du? Och han sa nej, och det skulle jag väl aldrig göra. Och så ser han själv i något klipp någonstans att hon har rätt att han faktiskt gör det. Och då blir det ju liksom en sån här... Precis,
hur går man vidare från det? Hade du kunnat leva med någon som hade gjort det, även om det gick bra?
Jag vet inte, fasen alltså. Det är en svår fråga. För det säger, precis, hade man kunnat det?
För samtidigt så kan ju inte hjälpa att han, så reagerade han när han
så
blev
reagerade
rädd.
Han. Ja. Men förmodligen gör han ju det igen om det skit sig. Alltså, det är inte så att, jag tror att det måste ju finnas, det är väl därför, nu har inte vi gjort såna här tester, men jag antar att det finns massa tester man kan se vem man blir under enorm press eller stress. Om man passar för någon, liksom, alltså vem skulle man bli i en krissituation där det är att rädda sig själv och sin familj? Eller skulle man låta andra ta livbåtarna? Ja, man skulle rädda sin familj, det känner jag ju, att jag skulle göra vad som helst för att rädda mina barn. Men sen, om jag skulle rädda mig själv eller om jag skulle rädda andra barn... Jag hoppas och tror att du skulle rädda andra barn. Jag tror du också, om du går in så där när du ser någon blir... Då tror jag att man har den personligheten. Men när det väl gäller vet man ju inte hur man skulle reagera.
Nej, men när det väl, nu sa du sa livbåtar, eller?
Ja. Ja, nu sa jag det som ett exempel.
För då tänker jag så här att vi är på ett båt som håller på... det är liksom, det är ett stort skepp, det håller på att sjunka. Och massa
men det är typ Titanic liksom.
Jag tror... Som du sa, skulle man välja sig själv eller andra barn? I första hand sina egna barn, absolut.
Mm.
Men att jag hoppar på själv på den båten är ju också att hjälpa mina egna barn. Jag skulle nog inte lämnat dem där vind för våg. Då hade jag nog tänkt att jag hjälper till på den här båten och så får någon annan hjälpa till på nästa båt.
Men jag tänker också
svårt.
Det är så svårt. Jag tänker, det är därför många som är överlevare har så dåligt samvete, för de känner ju liksom... Vem är jag? Kunde jag ha räddat? Vad är mest rätt? Liksom, rädda sig själv eller rädda andra?
Mm.
Det är klart att man måste rädda sig själv. Men just tanken på att man ser andra barn som man liksom inte då hjälper på vägen. För att man är så fokuserad på att rädda sig själv. Att
nej,
leva
men,
med
men
sig själv.
Men det är också
själv,
så här, hjälp, det, du måste hjälpa dig själv för att kunna hjälpa andra. Och det är det jag menar, jag försöker ha det tankesättet. Att du hjälper så många du bara kan och dig själv. Sen kan du ju inte rädda alla. För att då kanske du stryker med
Ja, men precis. Nej, men det är det. Jag vet inte hur man... Jag har ingen aning om hur jag ska reagera när det väl händer. Reptilhjärnan, precis som du säger. Det är klart att jag inte vill lämna mina barn i en sån situation. Utan man skulle göra allt för att hoppa på samma båt förmodligen.
Mm.
Men tanken på att man skulle putta undan någon annans barn för att komma med den båten.
Nej, men det är fruktansvärt. Man vill inte ens tänka så.
Nej, man vill inte tänka tanken. Och jag tänker, har man gjort det? Hur går det att leva vidare efter en sån grej?
Men det minns jag. En kompis pappa jobbade som pilot och var med och räddade räddningsaktionen Estonia. Och då minns jag att hon berättade att han då hade berättat att det var så jobbigt. Det var så hemskt just när man kom ut. Alltså det finns ju någon så här att man ska ta, först tar man barn och sen där. Men just när man kommer dit och det bara ligger så mycket människor och kämpar för sitt liv. Vem tar man?
Alltså,
det blev den som var närmast hela tiden. Eller som var lättast att få upp. Eller man såg så här, men den verkar ha krafter kvar. Den ser svag ut, den får vi ta. Och så, men i den stressade situationen, de har ju tränat på att kunna urskilja liksom vem som är mest behov av hjälp den sekunden. Mm. Men att sen komma tillbaka nästa vända och se att man hade fel eller att nej, oj, där var nu var det för sent. Alltså, fruktansvärt.
De är hjältar som jobbar på sådana insatser. Alltså, vilket snacka om vilket psyke man måste ha och kunna tänka liksom bara i den där enormt stressade situationen.
Mm.
Mina barn är ju på resa nu förresten. Det är sportlov, det är inte min vecka. Och de är på resa med sin pappa. Hela veckan innan här nu har ju Saga varit sjuk. Det är så dubbelt, för det var ju å ena sidan mysigt att man fick vara tillsammans en hel vecka nu då, när man inte ska ses på ett tag. Men också, gud vad det liksom är ämligt. Och så skulle man åka iväg och göra föreställningarna. Och ja, det händer verkligen något i en när de blir sjuka alltså.
Mm.
Och så att det var så tur att Kajsa kunde vara här och vara barnvakt. Och det var mysigt när jag kom hem då från teater, för då var Kajsa här. Och så tog vi ett glas vin och satt upp och pratade lite grann. Och nu ringer Saga från resan.
Du måste, ta det.
Jag måste ta det. Gud vad intressant när man pratar om någon och så bara ringer de. Och så ringer de från andra sidan jorden. Det är ju så otroligt. Vad häftigt man kan...
Alltså, telepati. Men hur känns det då? Visst är det här första resan som de gör med sin pappa sen ni separerade?
Ja, det är det faktiskt. Så det är liksom första gången de har flygit och allting. Och det är ju en första gång för allt. Det här pratar vi om liksom. Det behöver inte vara... Men jag tänker att det är en första gång för allting. Och då är det någonting nytt. Och det är inte bara så här, men jag är jätteglad för att de kan göra det här. Och alla har varit så uppspelt och glada. Men en liten bit av en känner ju liksom att okej, hoppas nu allting går bra och resan. Mm. Och så att hon var sjuk och Emily liksom. Hon blev ju frisk då under helgen. Liksom. Lördagen och söndagen var ju mycket, mycket piggare. Och alltså, han hade ju inte feber och, på flera dagar och sådär då, men ändå, det är min bild av henne att hon har varit så ämlig, men så skönt nu när hon ringde och säger att vi har varit ute, det var jättegod mat här och vi har sett en liten haj och här bor vi och så hade de en dusch som var med så här utomhus här, öppet mot liksom natthimlen, så jag bara, häftigt, så nu var klockan 10 eller där borta då. Och här är hon ju, klockan är 5 eller 6. De ska gå och lägga sig. Men det var bara så fint att se. Alltså alla tre barnen är där också. Så det var mysigt. Och nej, det känns... jag är jätteglad att de är ute och reser.
Linn berättade precis, för det är ju sportlov här nu. Och hon bara... För Ginnet, det brukar alltid vara så att Linus kör vinter, alltså någon skidgrej. Ofta Åre på sportlovet. Och sen så gör jag någonting med barnen på höstlovet. 44 i mat. 9 ojämn, 44 jämn. Mm. Och Linn bara, i år är första året sen 2017 som vi inte gör någonting på sportlovet. Jag bara, men gud. Det är ändå bra jobbat att ha hittat på saker. För jag tycker inte alltid att man måste åka iväg varje
verkligen
lov. Det har man inte möjlighet till.
Verkligen inte.
Men det har ju blivit så eftersom man tar varsitt lov lite grann. Så vill man ju göra något kul med barnen då. För att man inte har alla lov så kanske man blir lite extra, anstränger sig lite mer kanske än om man lever i en alltså en relation. Vad heter det när man är kärnfamilj? Men nu så gör ju Linus Lazarus och jobbar då hela helgen och vi gör ju vår show så att, och ska vara i Göteborg i helgen. Och det är så det är ibland. Men jag bara insåg det, hur synkade jag och Linus har varit i att eller inte synk, alltså att det har verkligen gått om låt. När han har haft helgjobb så har inte jag haft det och tvärtom. Vilket har gjort att vi ändå, någon av oss har kunnat göra något med barnen. Och det var likadant nu, Colin fyllde år här. Och han bara, vad ska vi göra? Så här, och Linus bara, jag är jätteledsen, jag jobbar på din födelsedag. Ja, okej, men mamma, vad ska vi göra? Ska vi käka middag med familjen bara liksom, eller? Jag bara, alltså jag jobbar också.
Det
var så hemskt. Men då planerade vi att vi, på födelsedagen så var jag så här, men ska du inte, då fick han fokus på sängen och så firade vi honom och så fick han massa presenter. Kan ha överkompenserat lite. Men, och sen så mötte vi upp, så gick han till skolan, så mötte vi upp Linus på eftermiddagen och så käkade vi. Åkte iväg och käkade tillsammans innan föreställningen. Så fick han present av Linus och då fick han ett sånt här VR som han önskat sig. Alltså det är så coolt, de här nya teknikgrejerna. Alltså. Men i alla fall, han blev så lycklig. Så han skulle egentligen följt med till teatern. Men han bara, men jag stannar nog hemma. Mm. Och det var så skönt för att han, när jag kommer hem, han bara, mamma, det här är den coolaste present jag någonsin fått. Mm. Jag bara, ja, alltså den var från pappa. Ja, vadå, kan jag inte säga till dig? Jo, jag bara menar så att du inte glömde bort och bara för att du har den här hemma hos mig, att du trodde att det var jag som hade köpt den. Jag ville faktiskt bara credda pappa. Inte så här, jaha. Så att han bara, nej, det kändes så bra. Så från att jag kände att jag var världens sämsta mamma som inte kan fira min son. Och sen bara inser man ju, shit, vad man, man har skämt bort dem. Ja. På ett bra sätt.
Att tänka att 14, att det är första gången som föräldrarna inte är, jag kommer inte ens ihåg att vi liksom hade, man ville fira på morgonen, men sen från liksom så här 14, 15, 16, då var det liksom inga kalas eller sådär riktigt.
Kan jag komma? Men det hade nog jag.
Jo, men alltså att jag styrde upp dem själv mera, med kompisar.
Jo, men alltså att man ändå styrde upp dem, att mamma ändå fixade mat och så, att man alla kom hem och man käkade tillsammans. Så. Jag ser framför mig nu i alla fall när jag fyllde 15, massa ballonger och det kanske var något speciellt för att man fyllde 15.
Mm. Ida fyller 20 nu när de är borta på resa. Men vi firade, det var därför vi hade den där utekvällen. Och sen så ska vi ha middag när hon kommer hem. Så att hon har fått ett par presenter. Hon ska få lite med sen. Men det är också så här, nu fyller hon 20. Det var så här, jag brukar alltid fixa middag. Och liksom med syrran kommer över. Och vi har liksom alltid så här familje. Så här. Men hon sa det nu. Bara, men nu kanske jag ska fixa middag. Jag bara, ja men verkligen, du är 20 och du bor inte hemma. Men, så jag bara, men vilket datum, du måste ju boka upp oss nu. Du kan inte så här bara säga det samma dag. Vill ni komma ikväll? Utan folk måste veta nu om du ska. Och jag hjälper dig liksom att fixa liksom, om du behöver spons på mat. Men du måste skicka ut oss så att alla vet.
Spons på mat?
Spons på mat, exakt. Det skulle jag också själv behöva om ni hör mig där ute. Nej, nu är det bara kött och grönsaker för mig i 16 veckor. Men med det sagt, det är gott också. Idag ska jag äta pepparstek med grönsaker. Jag känner att jag har genom året varit vegetarian. Sen har jag varit typ pescetarian. Och nu har jag ätit kyckling och fisk, inte rött kött. Och det var ganska många år. Men det är konstigt, alltså precis som när jag var gravid. Nu har jag börjat känna mig liksom så här, att jag vill ha kött. Inte alls mycket, men ibland. Men, och, ja,
jag kan också få verkligen det. Cravings på kött. Och då tror jag att min kropp behöver järn. Mm. Och så behöver, kan man ju få i sig det på annat sätt än kött.
Exakt.
Men jag kan verkligen känna, får jag för mig, vad min kropp behöver. Nu behöver den en Cola Zero.
Men vad härligt, nu behöver pepparstek snart. Jag börjar bli hungrig. Här är klockan.
Ja. Och vet du vad du behöver? Nej. Ett par nya hörlurar, för det klipper. Så att om jag har avbryter nu är det för att jag bara ser att munnen rör sig. Men jag hör inte ljud, så jag får bara gissa mig till.
Du, på centralen på torsdag när vi ska till Göteborg, då ska jag köpa hörlurar.
Vad säger de om att köpa ett par riktiga hörlurar? Inte köpa så här i Pressbyrån.
Jo, men inte Pressbyrån, men jag vill ha sådana som jag kan stoppa in i telefonen. Mm,
men det finns fortfarande på Apple ett par riktiga som passar till din telefon.
Men jag tappar ju bort dem hela tiden.
Men, nej, men de här funkar inte det.
Men de här funkar ju jättebra. Det är med att de är använda av barn. Och det här kanske inte ens är mina. Så jag ska inhandla två par så jag vet att jag har bra hörlurar. Jag lovar dig.
Okej, det här är intressant. Jag köper ju hellre ett par som håller än att köpa två stycken. För nu tänker du att du köper två stycken för att ha slit och släng, för att de inte är lika bra, men de håller inte lika länge.
Men grejen är att jag har ju såna här, jag har ju superhög liksom redan hörlurar.
Göm dem.
Men jag glömmer ju att ladda dem och hej och såna där, och jag har med sladd och hej och men jag tappar bort dem och jag vågar inte riktigt ha med dem på turné för jag vet att jag kommer slarva bort dem. Jag är så slarvig. Det är samma sak med solglasögon och grejer. Jag slarvar ju bort sånt här.
Jag köpte ett par som jag lägger i väskan med poddmicken.
Mm, det är ju i och för sig bra.
Och de går ingenstans. Alltså barnen vet inte att det ligger där. Jag vet knappt att
det
de
ligger. Det kanske är det jag ska göra. Det kanske är det jag ska göra.
Men du,
faktiskt.
Ja. Nu får du gå och käka din pepparstek.
Men gud, har vi redan pratat så länge? I love you.
Puss och kram.
Hej då.
Podcasten är producerad av Perfect Day Media.
Just nu till alla hemmafixare som gillar Julas låga priser. Ett borr och bitset i 70 delar för snurriga 249 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Listar dig hos Kry.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.